Då hälsar jag dig varmt välkommen tillbaka till Bibeltimman och till våra studier i Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken som är den sista boken i Bibelns Nya Testamente. Jag som undervisar, jag heter Gert Torstensson. Jag är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Och jag skulle bli jätteglad om du ville höra av dig på ett eller annat sätt. Kanske antingen via sms eller e-post och ge respons på det du hör. Det skulle jag uppskatta jättemycket. Du kanske har någon fråga eller fundering som du vill dela med dig av. Och som tidigare sagt så är du också förstås välkommen in på Zoom varje tisdag klockan 20.00 för att delta live. Vi läser just nu två kompletterande visioner som Johannes får och som kronologiskt finns mellan basun 6 och 7. Båda de här visionerna vill svara på frågan vad de troendes uppgift är i den sista tiden. Och båda de här visionerna eller synerna betonar det profetiska uppdraget som vilar över församlingen när tiden håller på att rinna ut. I förra avsnittet läste vi om ängeln och den lilla bokrullen i kapitel 10. Idag så ska vi ägna oss åt nästa vision i kapitel 11 och som handlar om de två vittnena. Jag kan redan nu avslöja att vi kommer nog att ägna två avsnitt åt det här stycket. Det finns många saker att fundera kring och reflektera över. Men vi kan börja med att läsa texten i dess helhet. Uppenbarelsebokens kapitel 11, verserna 1 till och med 14, där läser vi. Jag fick en mätstång som liknade en stav och man sa, stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i 42 månader. Och jag ska låta mina två vittnen profetera under 1260 dagar, klädda i säcktyg. Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Om någon vill skada dem kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar. Och de har makt att förvandla vatten till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten och där även deras herre blev korsfäst. Människor av olika folk och stammar och språk och länder ser deras döda kroppar i 3,5 dagar och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra eftersom de båda profeterna hade plågat dem som bor på jorden. Men efter de 3,5 dagarna kom livsande från Gud in i dem och de stod upp på sina fötter igen och de som såg dem blev skräckslagna. Och de hörde en stark röst från himlen som sa till dem, kom hit upp. Och de steg upp till himlen i ett moln. Och deras fiender såg dem. I samma stund blev det en stor jordbävning och en tiondel av staden störtade samman. 7000 människor dödades vid jordbävningen och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud. Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart. Som med så mycket annat i Uppenbarelseboken så finns det ju en mängd olika tolkningar och uppfattningar vad som menas och hur det ska förstås. Så det behövs en stor portion ödmjukhet och jag har i alla fall väldigt svårt att uttala mig tvärsäkert. Oftast handlar det här om hur pass bokstavligt man tror sig kunna läsa texterna. Nu tror jag inte att vi får tänka så att ju mer bokstavligt vi läser, desto mer bibeltrogna är vi. Vi måste också ta hänsyn till vilken slags litteratur det är som vi läser. Uppenbarelseboken är ju, som vi har sagt många gånger förut, en apokalyptisk litteratur som måste läsas symboliskt, och samtidigt är det ju också en profetisk litteratur. Men vi ger oss väl i kast med den här texten, vers för vers, och jag börjar med de två första verserna. Det står det ju att Johannes fick en mätstång som liknade en stav, och han fick i uppdrag att stå upp och mäta Guds tempel och altaret till de som tillber där inne. Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt hedningarna, och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i 42 månader. Hittills har ju Johannes varit en ganska passiv mottagare av de här visionerna och synerna. Han har fått höra, han har fått se, och han har skrivit ner det som han har sett och hört. Nu är det som att han dras in i handlingen. Han ombeds att mäta upp ett område som ska läggas under Guds särskilda beskydd. Därför ska templet och de som tillber där inne mätas. Men lägg märke till, dock inte förgården, eftersom den är utlämnad åt Guds fiender. Det fanns ju, som du vet, förgårdar utanför själva tempelbyggnaden. Guds tempel representerar ju Guds närvaro och Guds uppenbarelse. Mätandet av templet poängterar ju att Gud står bakom och beskyddar sitt tempel. Att mäta templet hade ju profeter före Johannes varit involverade i. Vi kan läsa både hos profeten Zakaria och även hos profeten Hesekiel om sådana mätprocesser. Men när det gäller templet i det nya förbundet så uppfattas ju det som församlingen eller kyrkan. Paulus kallar ju de troende för ett heligt tempel. Och Petrus beskriver oss som levande stenar i ett andligt husbygge. Och det är ju de här stenarna som Gud tar i sitt beskydd genom mätningen. Vi har ju tidigare talat om hur Guds folk märks med sigill och hur de åtnjuter Guds speciella beskydd i den sista tiden. Nu får vi ytterligare en illustration på det. Guds folk inhägnas och omringas av Guds omsorg. Och det är inte bara byggnaden och inte bara inredningen, utan även de som tillber där inne. Jag tänkte att vi ska läsa några bibelverser som understryker tanken på att församlingen är det nya förbundets tempel. Vi börjar i första Korintierbrevet, kapitel 3. Och vers 16 och 17, där kan vi läsa följande. Och det är ju Paulus som skriver. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Kan bläddra fram till Efesierbrevet 2, vers 20-22, det är ju fortfarande Paulus. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. I första Petrus brev kapitel 2:5 läser vi ju då det Petrus säger: och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Gud ska bevara sitt tempel och alla de som tillber där, trots den yttersta tidens osäkerhet och extrema förföljelse. Kyrkan tillskrivs en avgörande roll i Guds frälsningsplan. Kyrkan är Guds tecken och redskap för världens frälsning. Och där uppenbarar sig Gud och där möter han sitt folk. Där kommer han med sin närvaro. Men så var det det här med förgården. Förgården skulle ju inte mätas, den räknas inte dit. Även vi kan ju tala om förgårdskristendom. Jag vet inte om du förstår vad jag menar, men vi kanske skulle kunna säga med annat ord namnkristendom eller kanske kulturkristendom. Det finns ju alltid människor som rör sig i periferin. Människor som aldrig riktigt har överlåtit sig. Människor som finns i utkanten och som haltar på båda sidor, om vi ska använda oss av ett känt bibliskt uttryck. Men i den här tiden så kommer ingen halvhjärtad eller namnkristen tro att kunna bestå det provet. Den religiositet som vill vara förankrad i folket, följa med sin tid, vara politiskt korrekt, vänder kappan efter vinden, alltså den kommer att falla till föga. Medan överlåtna, helhjärtade bekännelsekristna bjuder motstånd, erhåller gudomligt beskydd och samtidigt fullgör sitt uppdrag. I vers 3 läser vi att jag ska låta mina två vittnen profetera under 1260 dagar klädda i säcktyg. I förra versen så läste vi ju tidsangivelsen 42 månader. Det är ju lika mycket som 3,5 år. Och här motsvarar det den här versen 1260 dagar. Det är ju ett apokalyptiskt tal. Här skulle vi kunna grotta ner oss, och här finns också många olika åsikter om hur pass bokstavligt vi ska tolka de här tidsangivelserna. Här finns också kopplingar till Daniels bok, och jag återkommer till det här vid ett senare tillfälle. Men just här och nu så nöjer jag mig med att säga att det rör sig om en begränsad tid, en tid som Gud själv har fastställt. Den korta tiden i jämförelse av prövning under den sista tiden, den tid då församlingen lider betryck i världen, men samtidigt också då åtnjuter Guds beskydd på ett särskilt sätt. Under den här tiden ska Gud låta två vittnen profetera. Och då infinner sig ju frågan, vilka är dessa vittnen? Och här finns återigen olika tolkningsförslag. Det grekiska ordet som används om de här vittnena, det är martyrus, och därifrån har ju vi fått ordet martyr. För oss har det ju betydelsen av någon som får sätta livet till för att denne har stått upp för sin tro på Jesus Kristus. Vi kan ju faktiskt i den här texten skönja att dessa båda vittnen, om vi går till vers 7 där, till sist dör. För att återigen få liv. Men vi kanske inte ska gå händelserna i förväg. De två vittnena här, de nämns i alla fall som någonting välbekant. Någonting som vi nästan borde känna till och veta vem de är. Men de karaktäriseras inte här, utan först lite senare i texten. Förefaller närmast vara Jesus själv som talar. Jag ska befalla mina två vittnen att profetera, säger han. Och ni märker att det profetiska återkommer även i den här visionen. Uppdraget att vara en profetisk röst i den sista tiden. En då teori som jag kan tycka är trolig och som jag lutar mig åt, det är att templet som vi läste om i vers 1 och som skulle mätas upp, och dessa båda vittnen egentligen står för samma sak. Båda representerar Guds folk, församlingen i dess helhet. Jag ska ge lite olika skäl till varför jag tror att det är så. Jag läser vidare i vers 4. Dessa, och det syftar ju då på de två vittnena, dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Beskrivningen av dessa båda vittnen är i närmaste en exakt återgivning av Sakarja 4. Där hittar vi förebilden till det som vi nu läser. Vi ska faktiskt läsa Sakarja kapitel 4, så du får gärna slå upp det. Men innan dess så vill jag bara ge lite bakgrund så att vi också förstår sammanhanget. Profeten Sakarja verkade ju bland judarna efter att de hade återvänt från exilen i Babel och tillsammans med en annan profet som hette Haggai. Och profeten Haggai har sin bok alldeles före Sakarja i Gamla testamentet. De uppmanade hur som helst det återvändande folket att ta sig an och bygga upp templet som hade blivit förstört och få det färdigt. Och både Sakarja och Haggai profeterade samtidigt också om Messias, att han skulle komma och att det var nära förestående. Och därför visade de stor iver att få det här templet färdigt. Så finns också Zerubabel med i sammanhanget. Zerubabel var försten som stod i spetsen för judafolket för den här tiden. Och vi ska läsa Sakarja kapitel 4. Dels då för att det är bakgrunden till det som vi läser nu i Uppenbarelseboken, men också för att den här texten innehåller kända bibelord som man ofta hör citeras, så det kan vara bra att veta utifrån vilket sammanhang de finns. Jag läser: Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sin sömn. Han sa till mig: Vad ser du? Jag svarade: Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upp till och med sina 7 lampor. 7 rör går till de särskilda lamporna där uppe. 2 olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. Och jag frågade ängeln som talade med mig: Vad betyder dessa, min herre? Ängeln som talade med mig svarade: Förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre, sa jag. Då sa han till mig: Här är Herrens ord till Zerubabel. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Alltså, profeten, säg till Zerubabel som ledare för folket att templet inte ska byggas i egen kraft utan med hjälp av min heliga ande. Och det är ju så sant även i vår tid att templet, församlingen, inte byggs med mänsklig kraft utan genom den heliga ande. Och Jesus han säger också att jag ska bygga min församling och den ska inte kunna på något sätt rubbas. Jag fortsätter i vers 7, Sakarja 4. Vem är du stora berg? Inför Zerubabel ska du bli jämn mark. Och han ska föra fram slutstenen under höga rop. Nåd, nåd över den. Och Herrens ord kom till mig. Han sa: Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Och hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. För vem föraktar den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se murlodet i Zerubabels hand. Dessa Herrens 7 ögon som far omkring över hela jorden. Här fanns ju jämförelsen med Salomos ståtliga tempel. Alltså det tempel som vi läser om i Gamla testamentet som hade blivit förstört. Och det som nu Zerubabel och folket hade påbörjat efter att de hade återvänt från Babel, det var ju kanske inte mycket för världen i mänsklig jämförelse. Men profeten uppmuntrar och uppmanar dem att bygga vidare och inte se ner på den ringa begynnelsen och veta att löftet från Gud är att det ska bli färdigt. Och så fortsätter jag läsa från vers 11. Jag frågade honom: Vad betyder dessa 2 olivträd till höger och till vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen: Vad betyder de 2 olivkvistarna intill de 2 gyllene rännor där den gyllene oljan rinner ner? sa han till mig, förstår du inte vad de betyder? Jag svarade, nej min herre. Då sa han, dessa två är de smorda som står inför hela jordens herre. Och de två smorda, de syftar här dels på fursten, Zerubabel, och överste prästen, Josua. Det var ju dessa två som var folkets ledare vid den här tidpunkten. Det här är alltså bakgrunden till det som nu Johannes ser av de två vittnena som nu omnämns som olivträd och ljusstakar. Templet som mäts upp. De två vittnena, olivträden och ljusstakarna menar jag, handlar om samma sak. Församlingen i dess funktion i den helige andes kraft. De två vittnena som profeterar, de liknas vid olivträd och ljusstakar. Olivträdet har ju en tydlig koppling till det judiska folket. Och lampställen eller ljusstakarna har i sin tur en koppling till församlingen som vi såg i Uppenbarelseboken kapitel 1. När vi läste om breven till de olika församlingarna i Uppenbarelsebokens inledning så liknades ju de vid lampställ eller ljusstakar. Och Jesus vandrade mitt ibland, de läste vi. Så de här två vittnena menar jag kan syfta på församlingen i den sista tiden. Och deras uppdrag och Jesu uppmaning till församlingen att leva i sitt profetiska uppdrag, att tala profetiskt. Då går vi vidare och läser Uppenbarelseboken igen, kapitel 11, vers 5 och 6. Där står det att om någon vill skada dem, alltså de två vittnena, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar. Och de har makt att förvandla vatten till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. Det här ska ju först och främst tolkas som att församlingens förkunnelse och vittnesbörd har auktoritet. En auktoritet som kan liknas vid Mose och Elias väldiga makt i Gamla testamentet. Det som sägs om dessa båda vittnen påminner ju väldigt mycket om profeterna Elia och Mose i Gamla testamentet. Både Elia och Mose betraktades i den samtida judendomen som prototyper för profeter och det profetiska. De symboliserade och representerade helt enkelt det profetiska. Och här om vi tittar i texten så står det om uteblivet regn. Det står att dessa båda vittnen har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar. Alltså de har auktoriteten att stänga till himlen så att det inte ska regna under 3,5 år. Och det var ju precis vad som hände och vad Elia gjorde. Under kung Ahabs tid så kom ju en torka som var påbjuden av Elia. Och det fick ju sitt avgörande slut på berget Karmel i en kraftmätning mellan Baalsprofeterna och Elia. Det där kan du läsa om i första kungaboken kapitel 17 och framåt. Det är ju fascinerande läsning. Men jag tänkte att vi skulle kunna läsa en vers ifrån Jakobs brev. Kapitel 5 och vers 17. Där står det också om Elia. Att Elia som också fick lida bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Eller 42 månader eller 1260 dagar. Jag vet inte om du har satt samman den här versen med det som står i Uppenbarelseboken förut. Men visst är Bibeln fantastisk. Det är inte ett människoverk. Det är Guds ord och det är Guds manus. Det står också om att de har makt att förvandla vatten till blod. Och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. De här plågorna, de sätts ju i samband med Mose. Vi har talat om plågorna som en parallell till de sju basunerna tidigare. Och så vet vi också hur Mose fick makten att utföra plågor över farao i Egyptens land för att få farao att släppa israeliterna ur Egypten. En av plågorna var ju just att Nilens vatten förvandlades till blod. Dessutom, vad gäller Mose och Elia, så fanns det ju förutsättningar, eller inte förutsättningar utan förväntningar ska jag säga, på att de skulle, eller åtminstone Elia, skulle återuppstå i samband med Messias ankomst. För oss så låter väl det här lite spooky, men den tron kom sig ur att varken Elia eller Mose hade ju haft en naturlig död. De bara försvann. Elia blev ju, som du kanske vet, upptagen till himlen i en vagn av eld. Och Mose gick upp på berget till Herren och bara försvann. Och de letade efter honom men fann honom inte mer, och inte fann de någon grav heller. Utan därav fanns den här förväntan och tron bland de judiska skriftlärda att Elia skulle komma som en förvarning på den kommande Messias. Jag vill ta med dig till Matteus 17. Jag tänkte vi skulle läsa om hur Jesus är tillsammans med tre av sina lärjungar på förklaringsberget. Det finns en koppling här till det jag har sagt. Matteus 17, jag börjar från början, vers 1. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då hände det någonting. Då förvandlades Jesus inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa: Han är min älskade son. I honom har jag min glädje, lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. På väg ner från berget befallde Jesus dem: Berätta inte för någon vad ni sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade: Elia ska komma och återupprätta allt, men jag säger er, Elia har redan kommit. Och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också människosonen lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes döparen. Det här är ju som sagt Jesus på förklaringsberget, och där Jesus förvandlas inför 3 av sina lärjungar. De får se honom förhärligad, som vi ska få se honom i det kommande Gudsriket här. Här visar sig dessa båda judiska gestalter, Elia och Mose också, tillsammans med Jesus som representanter då för Gamla testamentets skrifter, lagen och profeterna. Men de får träda tillbaka för Jesus. Det innebär att Jesus står i centrum för Guds fortsatta uppenbarelse, som ändock är förankrad i Gamla testamentet. Men Jesus ses som den som uppfyller allt det de två först här representerar. Så det som är spännande är ju att lärjungarna har hört att Elia först ska komma innan Messias ska framträda. Och Jesus säger att han ska komma, men också att han har kommit. Och det visar sig att han syftar på Johannes döparen. Och då är ju frågan: vem är Johannes döparen? Jo, han var ju rösten som ropade i öknen. Han var profetrösten som manade eller uppmanade folket till omvändelse och banade väg för Messias. Och i den sista tiden innan Jesu andra åtkomst ska också den här profetrösten som både Elia och Moses symboliserar framträda med auktoritet och tala till nationerna, vara den profetiska rösten för att i sista tiden få människor att återvända till Gud. Församlingen ska upprättas i sin profetiska funktion i den yttersta tiden. Så jag menar att det är sannolikt så att dessa två vittnen representerade upprättade gudsfolket i den sista tiden, vars uppgift är att vara ett profetiskt tecken i världen. Rösten som ropar i öknen. Som sagt, det finns andra tolkningar. Vissa kan till och med dra det så långt att det faktiskt är Mose och Elia som ska återuppstå i den här tiden. Eller åtminstone att det är två personer. Då har det hänt att man också har identifierat de här två vittnena i Uppenbarelseboken eller var med historiska gestalter. Men som sagt, jag håller mig till att det är ett upprättat gudsfolk i den heliga andes kraft som talar profetiskt till nationen och till nationerna. Ja, så här långt kom vi den här gången. Jag hälsar dig välkommen tillbaka och till fortsättningen av kapitel 11. Och till berättelsen om de två vittnena nästa gång. På återhörande så länge.